Ja, hej på er. Ja, för er som inte känner mig, men det är väl inte särskilt många kan jag tänka. Men så är jag ju född och uppvuxen i den här församlingen. Jag har haft en väldigt risig vecka, så jag ber om ursäkt på förhand om det skulle rossla lite här framifrån. Jag ska göra mitt bästa. Kan vi få upp det då? Joakim, han läste ju titeln, kan det som är gratis ha ett pris? Om det är någon som vill gå in i efterhand och hänga med i det jag har sagt, så går det att gå in på den länken där. Och jag skriver det också för att där finns lite fler bibelord om någon vill sätta sig in mer, sånt som jag inte kommer läsa här idag. Så tiny.cc/helige borde vara lätt att komma ihåg. Annars får ni skicka mig ett sms. Ja, ska vi börja med att fundera på hur det är med den saken. Kan någonting både vara gratis och kosta? Då tänker vi kanske att det spontana svaret är nej. Därför att om jag går in och ska köpa ett mjölkpaket i en affär och så står det där i disken eller i kylen en etikett som säger att det kostar 0 kronor. Mjölken är gratis idag. Och en annan etikett som säger att det kostar 20 kronor. Då kan jag säga att en av dem har fel. Eller hur? Det går inte ihop, det är en motsägelse. Det som är gratis kan inte ha ett pris om vi talar om ett mjölkpaket. Om vi talar om samma mjölkpaket. Kanske är en annan affär som det är gratis. Men det finns andra situationer i livet. Tänk till exempel, en halvbra liknelse nu då, men tänk dig att du fyller år och att någon kommer och ger dig en hund. Varsågod, det här är min present till dig. Det är ju gratis, eller hur? Den som ger hunden har ju betalt för den. Och det är en gåva. Men nu händer ju någonting med ditt liv. Nu helt plötsligt är du hundägare. Och då är inte livet detsamma efter det, va? Och vi som står och betraktar hundägare på avstånd, vi tycker ju att det ser ut som en väldigt stor kostnad att gå ut i alla väder. Och man får ju även ta hand om sin hund, hålla den mätt och hålla den frisk och så vidare. Det kostar på att ha en hund, det tror jag hundägare kan hålla med om. Även om man naturligtvis lika gärna kan vända på det och kalla det för en vinst att ha en hund i sitt liv. Så det beror på hur man väljer att titta på det såklart. Men här har vi ändå ett exempel på någonting som är gratis, en gåva. Men när du tar emot gåvan så händer något med ditt liv. Och det blir en kostnad i ditt liv. Så det är faktiskt inte så motsägelsefullt som det kanske verkar, den här titeln då. Nu är ju det inte hundar och mjölkpaket det här ska handla om, utan jag tänker naturligtvis på den kristna tron. Och då ska vi läsa några olika texter som tar upp just de här aspekterna. Och förresten så kanske ni har hört i sångerna som sjungs i början, så har även det här lite dubbla temat funnits med. Men vi börjar med Efesierbrevet 2:8-9. Där har vi det. Det här är ju en absolut central text som ni säkert har hört många gånger. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Och sedan tar vi Johannes 3:16 på samma tema, kanske ännu kändare. Så älskade Gud världen att han utgav, där har vi gåvan, utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under, gå förlorad, utan ha evigt liv. Båda de här texterna talar om frälsningen och det eviga livet som en gåva som tas emot i tro. Och när Bibeln talar om tro så är det liksom motsatsen till egen ansträngning. Det är snarare att man ödmjukar sig och litar på den andres ansträngning. Det är tro. Så här har vi liksom i den här motsatsen som vi ska tala om idag då, så har vi gratisdelen. Det är helt tydligt vad som gäller här. Men vi bläddrar vidare lite i Bibeln och kommer till Lukas 9, 23-24. Också kända ord, även om de kanske inte läses lika ofta. Sedan sa han till alla, det är alltså Jesus som talar. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Och nästa text på samma tema, Lukas 14. Det blir lite längre här, men 28-23. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget. Annars, om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och säga: den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000. Kan han inte det skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Så de här två sista texterna då, Jesu egna ord. Om vi bara ska ta upp några saker ur dem då, så är det första är de här orden. Att den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Och att beräkna kostnaden och att avstå från allt man äger. Det låter ganska annorlunda, va? Jämfört med det här med en gåva i tro. Det låter som det är totalt skilda världar vid första anblick. Och en sak som kan vara värd att poängtera här, det är att när Jesus säger den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Ordet rädda där, det är samma ord i grundtexten som Paulus använder när han säger av nåd är ni frälsta. Det är samma ord. Det talar om frälsningen båda två. Och den ena säger det är en gåva. Den andra säger du ska mista ditt liv. Och det här har blivit en stor brottningsmatch i mitt liv. Den här spänningen. Kanske har du också varit där. Jag tror vi är många som har varit där faktiskt. Och det är ju inte bara ett så här intressant teologiskt problem som man kan sitta och debattera över en kopp kaffe. Utan det talar ju faktiskt om min personliga frälsning och din. Om jag liksom ställer mig frågan i tvivlets stund, är jag räddad? Har jag Jesus i mitt liv? Tillhör jag honom? Ja, då är det lätt om man läser en typ av texter. Och så kanske det är lite svårare att svara på den frågan när man läser de här texterna som verkar ställa upp ett jättestort krav. Är ni med mig? Man kan ju nu ändå försöka kanske att inte ta så hårt på det här. Jag kanske tar lite för hårt på det här. Liksom försöker verkligen reda ut det här. Men man kan också försöka ta det lite lättare och liksom kanske betona ena eller andra sidan. Och då ligger det såklart nära till hands att man betonar nåden. Den är ju ändå lite lättare att förhålla sig till. Och ett synsätt som jag har varit inne på och som kanske kan vara ganska bra, det är det här att kravet som Jesus talar om, det är liksom det här höga idealet som vi aldrig kan nå upp till. Och så kan vi försöka sträva åt det hållet och så misslyckas vi och så får vi falla tillbaka på nåden. Och det är såklart en bra tanke. I vardagen tror jag det är utmärkt att tänka på det sättet. Att liksom det vi läser om i Bibeln, det klarar ju vi inte av att leva upp till helt och hållet. Och vi får falla tillbaka till nåden, på nåden. Men det förklarar ändå inte helt och hållet varför Jesus säger den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Han säger ju inte bara att det är ett ideal, någonting som kanske man kan sträva lite åt. Utan han säger det han säger. Mist ditt liv. Ja, så jag tror att för att förstå det här så är det bättre. Istället för att liksom betona ena eller andra sidan. Eller lite flacka fram och tillbaka som jag kanske har gjort mycket i mitt liv. Så är det bättre att försöka förstå hur de här delarna samverkar och talar. Båda två talar om lika viktiga delar av frälsningen, men olika saker. Men man kan inte ta bort den ena delen, för då faller det hela, anser jag. Och om jag då bara kortfattat ska säga hur jag tänker att det här går ihop, så är det de här orden som också stod i veckobrevet. Att kostnaden som Jesus talar om, den handlar inte om vad jag ska bidra med till frälsningen. Vad jag ska göra för frälsningen. Utan den handlar om vad frälsningen gör med mig. Kostnaden handlar inte om vad jag ska göra för frälsningen. Utan om vad frälsningen gör med mig. Och då kan vi tänka lite grann på den här hunden då. Att det är en gåva som gör någonting med mig. Jag blir hundägare. Det förvandlar mitt liv. Vi hörde ju också den här sången i början. Jesus har gjort allt, priset är betalt. Och jag tänker när han hängde på korset så sa han det är fullbordat innan han gav upp andan. Alltså där och då så betalades hela våran frälsning. Och blotta tanken att vi liksom skulle kunna komma med något extra bidrag där, det är ju helt absurt, va? Han har betalt allt, priset är betalt. Och våra ansträngningar kan inte ens mätas på samma skala som det han gjorde för oss. Så det är absolut inte det handlar om. Det handlar om vad frälsningen gör med mig. Och bara kort innan vi går in och läser lite fler texter som talar om just det här. Så tänkte jag bara säga var hamnar man? Om man tar bort den här övernaturliga delen av frälsningen. Och det märker jag att det har jag ofta gjort när jag har funderat på det här. Den här förvandlingen, den är ju övernaturlig, va? Den sker inte på naturlig väg. Att det är inget jag gör själv. Det är något Gud gör med mig. Om man tar bort den delen, då blir ju frälsningen ungefär som en biljett eller ett intyg. Någonting som säger att jag får vara med. Gud accepterar mig. Och den tanken är ju inte fel på något sätt. Liksom att Gud behöver förlåta oss och ta emot oss. Men det blir ju, om man liksom reducerar frälsningen bara till den här biljetten. Det är då problemen uppstår, tänker jag. Därför att då ställer man frågan, vad kostar den här biljetten? Alltså om det bara handlar om att liksom, jag är utestängd från Guds rike och jag behöver någonting som säger att jag får lov att komma in och så får jag tag på den här biljetten som kallas frälsningen och så får jag komma in. Och så frågar man, vad kostar den här biljetten? Ja, då står det då som sagt att den är gratis och så står det att den kostar allt. Ja, då blir det svårt att förstå. Så om man håller sig till den här lite förenklade synen, då tror jag det här problemet uppstår. Men Bibeln talar ju såklart om försoningen och förlåtelsen och allt detta. Men den talar också om mycket mer i samband med frälsningen. Och framför allt då vad det är Gud gör. Och då går vi till Johannes 3, vers 3-8. Det är ju farisén Nikodemus som kommer och talar med Jesus på kvällen. Han ville väl förhöra sig lite om vad Jesus egentligen stod för och vad det var han predikade. Så säger Jesus då: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Och här blir det ju väldigt, väldigt tydligt vem det är som handlar i frälsningen och vad det är som händer, va? Det är inte jag som bidrar med någonting, utan det är Gud som föder mig på nytt. Och det är ju också så att det står ju att utan på nyttfödelsen så kan man inte se Guds rike. Och det betyder att den här tanken att det skulle handla om en biljett, om att vara accepterad av Gud, att det bara skulle handla om det, den faller liksom där, därför att det spelar ingen roll om Gud säger jag accepterar dig. Om jag inte ens kan se hans rike så kan jag inte heller komma in där. Och det är ganska allvarligt där. Men det förklarar för oss varför det måste ske en förvandling. Hur kan det då vara så att det kan finnas ett rike som man inte ens kan se? Ja, jag tror att det är för att den naturliga människan, alltså jag i mitt naturliga tillstånd, väntar mig ett annat rike än det som är Guds rike. Jag tänker mig nog snarare ett rike som kretsar kring mig, där visserligen Gud också får finnas med, men det kanske är mer för att ge mig saker. Det eviga livet och hälsan och glädjen och allt det här. Men det kretsar ändå kring mig, mitt rike. Där vill jag gärna komma in. Men om jag har den inställningen så kan jag inte se Guds rike. För vad är Guds rike? Ja, det är ju naturligtvis någonting som är långt utöver vad vi kan fatta och förstå. Men vi kan ändå förstå vad kärnan är. Och kärnan i Guds rike är gemenskap. Kärnan i Guds rike är gemenskap. Och det finns mycket i Bibeln om detta, men några citat bara, så har vi det här i Johannes 17:3, där Jesus säger att det eviga livet, detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Att känna fadern och att känna sonen, det är det eviga livet. Och i samma kapitel så ber han att vi ska vara ett med varandra och ett med fadern och sonen. Det talar om en otroligt nära gemenskap. Och Paulus säger i Romarbrevet 14:17 att Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Alltså mitt rike kanske är mat och dryck, men Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och vad är det då som är problemet med den här gemenskapen? Jo, problemet är att människan, den naturliga människan, vill inte och kan inte leva i den här gemenskapen. Det är vad vi läser i nästa text, Romarbrevet 8, 7-8. Köttet, det var ju det som Jesus talade om när han talade om på nyttfödelsen. Det som är fött av kött är kött, det som är fött av ande är ande. Och här talar Paulus också i Romarbrevet 8 om köttet och anden. Köttet är ju den naturliga människan. Paulus säger då, köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Och det här är ju ganska allvarliga ord. Men det förklarar varför jag inte kan se Guds rike. För om Guds rike är gemenskap, men jag bär på fiendskap, då kan jag inte se hans rike. Åtminstone kan jag inte se det som något gott. Inte som någonting jag längtar till. Kanske tycker någon det är krasst att säga på det här sättet att det bor fiendskap i köttet. Men, och det är naturligtvis krasst. Ibland säger vi att människan är god innerst inne, men det är inte riktigt vad som står här. Men jag tycker att man också kan vända på det och tänka så här. Om nu Bibeln är så tydlig med att jag inte kan bidra med något mer än min fiendskap, då förstår jag ju också att frälsningen måste vara gratis, eller hur? För om det fanns godhet här inne, naturlig godhet liksom av mig själv, då skulle jag kanske kunna komma med ett bidrag till frälsningen. Men om det finns fiendskap här, nej, då kan ju inte jag bidra med någonting. Jesus har gjort allt, priset är betalt. Ja, allt detta vill jag då säga därför att det förklarar varför en förvandling behövs. Varför det inte bara räcker att Gud säger du är accepterad. Naturligtvis är det också en del av det hela. Men jag behöver förvandlas och fiendskapen behöver dö. Och om vi då ska koppla tillbaka till tanken i början där. Det som är gratis och det som har ett pris. Vad är det då som är gratis och vad är det då som är den här kostnaden? Jo, då tror jag man kan säga att frälsningens gåva, alltså erbjudandet att få bli född på nytt, att få komma in i den här fantastiska gemenskapen, det är gåvan. Den är betald och gratis. Men kostnaden, det är själva på nyttfödelsen, när jag öppnar gåvan liksom, börjar veckla upp pappret och se vad som händer med gåvan. Det är då kostnaden syns. Och kostnaden är helt enkelt, tror jag, den gamla människans död. Kostnaden är den gamla människans död. Och nästa text, Andra Korinthierbrevet 5:17, talar om detta, att någonting måste dö bort för att det nya ska komma. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det gamla måste dö bort. Men, kanske någon säger, är det verkligen en kostnad? Det gamla, är inte det bara mina svagheter och pinsamheter och misstag, min skröplighet? Det är väl fantastiskt att bli av med det. Ja, det är naturligtvis så. Men jag tror det är mycket mer än bara mina dåliga sidor som ska dö bort. För vi läste ju faktiskt om den här fiendskapen. Fiendskapen är inte bara en dålig sida eller ett snedsteg. Utan den är ju en aktiv kraft i mig. Och jag tänker så här, för att förstå det här, så tänker jag att det kanske handlar om mina begränsningar mot Gud. Alltså, hur långt får Gud gå egentligen? Vi vill väl alla ha med Gud att göra. Han är ju fantastisk på många sätt. Men när säger jag stopp? Så tänker jag på människor i Bibeln som blir prövade, som Abraham. Där Gud ville pröva Abraham, var går din gräns? Och kanske vill Gud pröva oss på det sättet för att se vilka gränser vi sätter upp mot honom. Liksom, visst, jag kan ha med dig att göra några dagar i veckan. Och jag kan ha med dig att göra så länge du ger mig glädje och allt det här. Men ibland kanske Gud har något annat i åtanke. Sätter jag då upp en gräns? Ja, alla sådana gränser är det som måste dö bort. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Jag kan inte ta med mig några begränsningar mot Gud in i gemenskapen med honom. Då kanske vi förstår lite mer att det här faktiskt kan kallas för en kostnad. Men som jag sa i början med hunden där, vi kan lika gärna vända på det och säga att detta är ju den stora vinsten. Att få komma in i den här gemenskapen. För om det nu det här som kan kallas för en kostnad, det överglänses ju totalt av den fantastiska gåvan att få tillhöra Gud i all evighet. Ha gemenskap med honom och med hans folk i all evighet. Det är ju det som kallas för den stora kostnaden, det är egentligen den stora vinsten. Och det har kanske mer att göra med hur vi väljer att se på det hela. För att göra detta väldigt tydligt då, så vill jag göra ett tankeexperiment. Jag har ju ofta gjort så tidigare att tona ner den här kostnaden. För det är så otrevligt att läsa bibeltexter om kostnaden. Så det vill jag tona ner. Vad händer då utifrån det som jag har sagt nu? Vad händer om vi skulle tona ner kostnaden? Ja, om vi bara ska följa logiken liksom, så blir ju det att då säger jag alltså att nej, du behöver inte dö bort från fiendskapen. Du kan till och med ta med dig lite fiendskap in i gemenskapen med Gud. Du kan gå där i all evighet och bära på din själviskhet. Ja, nu tänkte jag tala om mig själv här för jag... Min själviskhet. Alltså tar vi bort kostnaden så är det som att då behöver jag ju inte släppa det här som hindrar mig från gemenskap med Gud. Men hur kan man då tala om en gemenskap? Hur kan man då tala om en gemenskap? Nej, det kan man inte. Utan till slut så måste allt sådant bort. Och därför är det inte en överdrift när Jesus säger den som mister sitt liv, han ska finna det. Det är inte bara ett högt ideal, utan det är dit vi måste komma innan allt är klart. Men som sagt, det ligger på Guds ansvar att föra oss dit. Så där kan vi vila trygga i att det är hans andes verk i oss. Det är inte vi som ska göra det verket. En sak som man kan haka upp sig lite på här då är ju tidsaspekten i det som jag har talat om nu. Därför att gåvan, den finns här och nu idag. Paulus säger att idag är frälsningens dag. Och om du sitter här inne idag som inte har tagit emot gåvan, så är det bara att öppna dig här och nu. Den finns på ett ögonblick. Och om du sitter här som har varit med men kanske mer har frälsningen som en biljett än någonting som har kommit in som en förvandling på insidan, det är bara att öppna dig. Vi alla behöver öppna oss idag för detta ännu mer. Men själva effekten på nyttfödelsen, den tror jag, det är egentligen vad Bibeln säger, att den ligger till största delen i framtiden. Paulus säger att också i Romarbrevet 8 att i hoppet är vi frälsta, men det är ett hopp som vi ännu inte har sett uppfyllt. Och i samma vers säger han att vi väntar på barnaskapet. Vi är Guds barn och ändå väntar vi på att bli Guds barn. Så på nyttfödelsen, liksom, vi får uppleva den till viss del här och nu. Men den fullbordas nog på andra sidan, tror jag. Och hela den här processen som sätts igång när man tar emot Jesus, det är ju det som ofta brukar kallas för helgelse. Och det kan vara ett bra sätt att skilja mellan de här tidsaspekterna. Man talar om, nu tappar jag vilket ord det är man brukar använda där, men man talar ju om försoningen som sker här och nu och helgelsen som är den här processen liksom. Och det som man tar emot här och nu, det är det som är gratis. Och helgelsen, det är det som man kan säga att det kostar på. Och detta, den här tidsaspekten då, den här skillnaden, den får man liksom ha i åtanke. För vi lever ju här nu i något slags dubbelt tillstånd. Där vi ändå kan se hur den gamla människan gör sig påmind då och då. Så även om man har tagit emot gåvan så finns ju fiendskapen kvar. Och det är inget konstigt med det. Och när vi märker att det är så får vi falla tillbaka på nåden. Nåden täcker alla våra misslyckanden. Det var väl själva bibelstudiet. Men till avslutning så tänkte jag skicka med en uppmaning och en bild. Och det var faktiskt så att jag tänkte på den här sången som Joakim spelade i början. När jag förberedde det här. Det talar ju om det här tåget. Det talar kanske visserligen om Jesu återkomst som ett tåg. Jag tänkte på nyttfödelsen som ett tåg. Och det är ju så, Jesus uppmanar oss att beräkna kostnaden. Beräkna kostnaden, sa han i en av texterna. Och där har jag tidigare läst att det står betala kostnaden. Och då blir det lite svårt. Men det gör det inte, det står beräkna kostnaden. Och vad menar han med det egentligen? Jo, jag tänker mig att han kommer till oss i det här tåget, kan vi då tänka. Och frågar, vill du åka med? Vill du åka med till mitt rike? Liksom, tåget är där. Du behöver liksom inte göra något åt det. Du behöver inte springa bredvid tåget eller någonting. Utan det är bara att gå på liksom och åka med. Allt är klart. Priset är betalt. Men innan du stiger på så ställer han frågan. Vänta nu, vet du nu vad du gör? Är du med på att du lämnar det gamla? Och åker mot något helt nytt. Så att du inte får panik halvvägs och hoppar av. Kanske är det det. Det betyder att beräkna kostnaden. Alltså han frågar oss för säkerhets skull bara. Vänta nu, jag har betalt priset. Allt är klart. Men vet du vad det är du ger dig in på? Frågan är alltså, vill vi följa med honom hela vägen till hans rike? Och då tänker jag så här, för att svara ja på den frågan så behöver jag inte leta i mig själv efter styrka och förmåga, efter godhet och kärlek. Därför att då är det precis som att jag tänker att jag ska springa i egen kraft bredvid tåget. Men inte det är tal om. Utan när han frågar, har du beräknat kostnaden? Vill du följa med hela vägen? Det enda jag kan leta efter i mig själv då, det är liksom den här övertygelsen som säger att Jesus är vägen, sanningen och livet. Och inte bara det, han är enda vägen, enda sanningen och enda livet. Har jag den övertygelsen så kan jag svara ja på hans kallelse. Och jag behöver inte leta efter egen förmåga, därför att det ligger på hans ansvar att faktiskt utföra verket. Och jag tycker Markus sa det väldigt bra för 2 veckor sedan här. Han sa, jag tror därför att det är sant. Det tycker jag är så gott att lita sig tillbaka på. Liksom. När man saknar styrkan, när man saknar den här godheten och man kanske bara hittar misslyckanden inombords, så kan man ändå vara övertygad om att det är sant. Och är man det så kan man svara, ja herre, jag vill följa med. Det tror jag är att beräkna kostnaden. Ja, tack herre för ditt goda ord herre. Tack för att du beskriver detta på så många olika sätt. Men det handlar om samma fantastiska sak, att få lämna sitt gamla liv och komma in i den underbara gemenskapen med dig. Tack Herre för att du har förberett en evighet för oss i ditt hus. Tack för att priset är betalt Herre. Tack för att vi inte kan tillföra någonting, och vi vill ära och tillbe dig för det offer som du gjorde på korset för våran skull Herre. Och vi vill idag öppna oss och ta emot av din gåva Herre. Ta emot frälsningen och säga ja. Jag vill följa med dig Herre. Tack för allt Jesus. Ta hand om oss alla. I Jesu namn. Amen.